Kära lyssnare, lamporna är släckta, brasan är tänd, chokladdrycken är värmd. Det är dags för Johan och Idas Halloween special.
Ida, Johan, Johan, Ida.
Storyn utspelar sig i den villa förort där stora delar av min barndom begicks. Slagsta i Eskilstuna. Det var på den tiden när det fortfarande fanns ödekåkar och ödetomter utströdda runt om i utkanten av Eskilstuna. Slutet på 70, början på 80-talet. På hösten när mörkret föll tidigt och dimman mystifierade omgivningarna i villaområdet begav jag mig gärna ut med vänner för att typ smyga som en ninja och palla äpplen. Några av de här äventyren tror jag att jag berättat om i en tidigare podd. Då vill jag minnas att jag pratade om hur vi begav oss ut i skogen för att smyga på grävlingar. Hur som helst. Just den här specifika kvällen hade jag, Jocke och Torben varit runt om i Slagsta och pallat äpplen. Och någon av oss fick idén att vi skulle bege oss till en av ödekåkarna som låg i en skogsdunge. Ett stenkast från den sista bebodda villan i Slagsta, innan ödemarken. Det som var intressant med just denna ödekåk var att vi inte var 100% säkra på att den verkligen var öde. Ibland var det aktiviteter. Men det såg aldrig ut att vara någon som regelbundet bodde där. Något som vi var säkra på dock var att det fanns äpplen där i mängder. Tomten var grandios med långa rader av äppelträd. Vi styrde stegen mot ödekåken med ficklamporna laddade till 100%. Ty ett var säkert, vid ödekåken och dess omgivningar fanns ingen belysning. Inga kommunala lyktstolpar eller ens ljusläckage från eventuella grannar nådde fram till den här tomten. Då den låg precis bakom en bergknalle. Och runt om låg en tät, risig och nästintill ogenomtränglig skog. Kort sagt, det var becksvart på kvällarna vid den här platsen. Och dimman gjorde sitt för att ytterligare strypa tillgången till ljus och sikt. Med andra ord, utan ficklampa skulle vi knappt ens ha hittat dit. För att komma in på tomten och fram till kåken fanns det bara en väg. En smal grusväg som skar genom den täta vegetationen som bestod av allehanda buskar, barrträd och ogräs. Men för att inte oavsiktligt möta någon på vägen valde vi att smyga ner i det lilla diket vid vägkanten. Ogräs och dimma gav gott skydd om någon skulle dyka upp. Vi var ju dessutom ninjas med mörka kläder. Stört omöjligt att få syn på, även under bättre ljusförhållanden. Efter en kort bit möttes vi av en dryga metern hög och nästan lika djup taggbuske. Det här var den typ av taggbuske som lika gärna kunde ha varit gjord av taggtråd. Om man inte hade häcksax, macheta eller motorsåg var det döden att försöka ta sig igenom den. Det här var tomtgränsen. Vi var framme. Hukade smög vi så tätt vi kunde in till buskarna ut med tomtgränsen. Fram till grinden. Ja, grind och grind. Det hade nog funnits en grind där en gång i tiden, men stolparna hade vittrat sönder och gångjärnen hade släppt för länge sedan. Själva grinden hade varit spårlöst försvunnen sedan länge. Vi gjorde entré. Tittade en åt höger sträckte tomten ut sig i en lång korridor. Där ena sidan var skog och bergväg och den andra var taggtrådsbuskarna och ännu mera skog. Risig skog. Till vänster svällde tomten ut och gav plats för vad som säkert en gång i tiden varit en tomt med bärbuskar och besår. Kanske en lekyta för barn. Från grinden gick grusvägen vidare, rakt fram. Vi tittade upp från vår hukade position vid grinden och lät våra blickar svepa längs med grusvägen. Där var den. Kåken. Insvept som allt annat i dimma. Vi satt på huk en stund för att försäkra oss om att inga lampor lyste i fönstren. En indikation på att någon skulle vara hemma. Men samtliga fönsterhål stirrade tomt, svart och innehållslöst tillbaka. Ingen var hemma. Vi skred till verket. För att undvika att gå på det knastriga gruset gjorde vi ett snabbt skutt över till gräset inne på tomten. Vi ville inte väsnas mer än nödvändigt. Vi girade till höger mot äppelträden. Det var väldigt tydligt att det här en gång i tiden varit en äppelodlares tomt. Alla träden var planterade i prydliga rader. Och som sagt, mängder av träd. Säkert 40 träd totalt. Träden hade dock sett sina bästa dagar. Ingen hade varit där för att hålla efter. Och nu hade grenarna börjat spreta åt alla möjliga håll. Men äpplen fanns det gott om likväl. Med ficklampornas hjälp sökte vi upp ett träd en bit in på tomten och klättrade i turordning upp i det. Det här träden var alla stora nog åt oss alla tre. Vi satt en stund på varsin gren och åt äpplen med vaksamma blickar åt grinden och kåken. Plötsligt sträckte sig Torben efter sin ficklampa som han hade kilat fast mellan några grenar för att lysa upp trädet där vi satt. Han var nära att tappa den när han, snabbare än hans händer riktigt hann med, släckte lampan. Käften, kolla där borta! Han pekade mot kåken. Först såg jag ingenting annat än konturerna och själva huset. Men efter några sekunder anade jag även fönstren som var mörkare fläckar mot husets ljusgula utsida. Alla fönstren var mörka, utom ett. Från fönstret på kåkens kortsida lyste det. Ljuset gick knappt att uppfatta. Det var heller inte något varmt ljus som till exempel stearinljus eller ljuset från någon glödlampa. Båda dessa ljuskällor skulle dessutom varit för starka. Det här var något svagare och kallare. Snabba som ninjas hoppade vi ner i det kalla fuktiga gräset. Vi väntade. Inga ljud hördes från kåken. Eller någon annanstans heller. Vi går fram och kollar, viskade Jocke. Under andra omständigheter hade det varit otänkbart att ninja sig fram till en kåk för att det smyg stirra in genom fönstret. Vuxna människor gör inte så. De riskerar att hamna i fängelse för sånt. Men vi var väl medvetna om att vi var smågrabbar. Vi riskerade att bli jagade av en galen gubbe med käpp. Det var i alla fall vad vi trodde där och då. Så saken var bestämd. Vi smög fram mot kåken och det mystiska ljuset. Långsamt ömsom ålade och kröp vi genom det höga gräset. Då och då tittade vi upp för att försäkra oss om att vi inte blev sedda. Men plötsligt falnade ljuset i fönstret för att sedan slockna helt. Vi frös till. Med blott ett par meter från kåken var nu allting återigen mörkt. Ljuset hade kommit från bottenvåningen. Svagt men synligt. Nu gick det inte att se någonting alls. Vi smyger fram och kollar in genom fönstret, sa Jocke, som var den galnaste av oss. Ingen av oss protesterade. Vi var tvungna att ta reda på vad det var som hade lyst i fönstret. Med några snabba kliv och en ninjakullerbytta nådde vi husgrunden precis under fönstret. Vi väntade några sekunder för att höra om det var något som rörde sig där inne. Återigen hördes ingenting utöver våra egna andetag. Och möjligen min egen puls som hade börjat slå riktigt hårt. Som på ett givet kommando reste vi oss upp. Och grep tag i fönsterbläcket. Långsamt hävde vi oss upp i ögonhöjd för att se in genom fönstret. Svart. Jag stirrade rakt in och började svepa blicken åt höger. Men innan jag hann fullfölja min svepning utbrast Torben: "Shit! Det är någon där inne!" Varpå han släppte taget och rullade ner på marken igen. Jag och Jocke följde snabbt därpå, men jag hann precis svepa med blicken åt vänster där Torben riktat sin blick. Vad var det för något? Var det något? Jag tyckte mig ana en rörelse. Mer vågade jag inte titta. Jag släppte taget och innan jag nuddade marken hörde jag något som fick det att knyta sig i magen. Runt hörnet på kåkens långsida hördes ljudet av en dörr som öppnades. Än en gång frös vi till. Vad skulle vi göra? Alla flyktvägar var avskurna och någon hade precis klivit ut genom dörren på en kolmörk ödekåk. Vi hörde det krasande ljudet av steg över grus. Någon var på väg hitåt. Jocke, galnast som han var, fann sig snabbast. Han tände sin ficklampa och skrek: "Banzai!" och började springa som en dåre mot grinden. Det tog inte många hundradels sekunder innan jag och Torben hakade på. "Banzai!" Vi sprang obegripligt snabbt med ficklampsljuset flaxande en hit och en dit. Det tog inte mer än 3 sekunder så var vi framme vid grinden. Jag kostade på mig att snabbt svepa med ficklampan upp mot kåken för att möjligen få en glimt av vår förföljare innan jag rusade ut med de andra på grusvägen mot Slagsta och de kommunala lyktstolparna. Vi stannade inte förrän vi kommit en bra bit in i Slagsta och var säkra på att ingen följt efter oss. Vi stod och flämtade rök under en lyktstolpe. Efter en stund vände sig Jocke mot Torben och frågade: "Vad såg du för något?" "Jag vet inte", svarade Torben och vände sig mot mig. Han frågade i sin tur: "Vad såg du när du tittade upp mot huset?" Båda två tittade på mig. Hela mitt inre var i kaos. Delvis på grund av den enorma kraftansträngningen från vår skräckfyllda löptur som vi just avverkat. Och delvis på grund av det svar jag hade att ge dem. Ingenting. Jag såg ingenting.
Det här var 2004. Jag hade precis flyttat in i ett hus, ett ganska litet hus, ett tvåvåningshus i Västerås. Jag var inte riktigt helt nöjd med det där huset, men det var ändå, jag behövde flytta helt enkelt och det där huset dök upp och det passade mina praktiska behov och utrymmen och sånt där. Så det kändes liksom logiskt att flytta dit, även om jag inte riktigt var helt nöjd rent känslomässigt med att flytta dit. Det låter kanske konstigt, men bostadsmarknaden är ju lite knepig helt enkelt, så man får ju lite ta det som finns, tänker jag. Det här tvåvåningshuset var ganska nybyggt. Det var bara 10 år gammalt, men fast det var så nytt så kände jag att det var någonting med huset som jag inte riktigt kom överens med. Jag kände att det kanske var tapeter eller var det helt inredningsmässigt med vitvaror och sånt, eller var det bara designen och formationen på huset? Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det, men jag började göra om där för att försöka känna att jag skulle trivas. Det var till exempel så att jag tapetserade om i stort sett varenda litet rum. Jag flyttade om kök och såna här saker bara för att liksom känna att jag måste få ordning på det här huset. Under tiden när jag var där och så hade jag lite besök av vänner. Flera av dem, Jag fick känslan av att när de kom in i huset så var inte de heller särskilt imponerade helt enkelt. Det kändes liksom som att alltså jag fick känslan av att de inte ville stanna kvar. Jättekonstigt kanske, men jag hade nämligen flera kompisar som bara kom dit och fikade och så var det så här, alltså vad är det? Det är någonting här med huset. Det känns inte riktigt. Alltså vad har varit här liksom tidigare? Vad är det som gör att det känns så trängande på något sätt? Jag bara, vad menar du för någonting liksom? Jag tror att det bara är lite så här omodernt byggt liksom 10 år gammalt hus. Det är väl kanske lite så här 90-talskänsla när man har byggt eller så. Men det var ju inte bara den vännen som sa så, utan det var ju flera som liksom verkligen kommenterade. Jag fick ju aldrig höra det där med att wow, vilket härligt hus. Här måste ni väl trivas. Vad mysigt det känns här och så. Och det kanske påverkade min känsla lite grann. För jag fortsatte med mina renoveringsgrejer. Men en gång så hade jag en kompis på besök som skulle bo hos mig hela helgen. Vi satt på kvällen då och hade liksom lite myskväll och skulle titta på film. Vi hade poppat lite popcorn och hade skaffat varsin filt där som vi satt uppkurade i soffan. Rätt var det så känner vi att det börjar dra inne i vardagsrummet. Det blir jättekallt och vi tittar på varandra och bara, alltså vad kallt det blir. Jag bara, ja, vad var det som hände? Var det något fönster eller något som åkte upp? Vi tittade runt omkring och såg ingen fönster som hade åkt upp. Så vi liksom drog upp filtarna och tänkte, vad sjutton var det som hände nu? Det måste ju blåsa in på något sätt. Men då helt plötsligt stänger tvn av sig. Och så sätter den på sig. Igen, av sig själv. Och så stänger den av sig. Och den startar igen. Och samtidigt ser jag också när tvn är på hur surrounden, alltså ljudet där inne som jag har i vardagsrummet, hur ljudet höjs jättehögt och det blir jättehögt ljud när jag sitter där och tittar. Och jag bara, vad är det som händer med elektroniken här inne? Och min kompis då, Ulrika, hon förstod inte heller. Hon bara, vart är fjärrkontrollen? Vi kanske sitter på fjärrkontrollen eller någonting sånt. Vi måste liksom leta rätt på dem. Och fjärrkontrollerna ligger framför oss på bordet. Så vi kastar oss över dem där och liksom river ut batterierna och tänker, det kanske är dåliga batterier så vi behöver skaffa nya batterier. Och jag försöker ju då hitta nya batterier och medan jag håller på med det här så bara ploppar tvn och ljudet igång igen och det känns som att allting bara börjar funka igen och jag stoppade tillbaka de gamla batterierna och det funkade att höja och sänka ljudet utan några problem. Det här var ju jättekonstigt för oss för att både jag och min kompis Ulrika, vi är ju väldigt sådär logiskt tänkande och försökte hitta olika förklaringar på det här. Men vi tänkte bara att ja, det var väl helt enkelt så att fjärrkontrollen hade dåliga batterier och det hände något. Och kanske det var någon vindpust från fläktsystemet som blåste på så det blev sådär otroligt kallt. För när allting väl löste sig, då var det inte kallt längre heller. Men det pratade vi inte så mycket om just då. När vi gick och la oss sen så bäddade vi båda två inne i mitt sovrum. Hon sov på golvet och jag låg i sängen. Det kändes liksom bra och man kunde ligga och snacka lite där. Lite som när man var barn och hade någon sov över så låg man och pratade hela nätterna. Sovrummet var på våning 2 i det här huset och vardagsrummet var precis under oss. Så vi låg och pratade lite grann om vad det var som kunde hända och så. Men vi kom inte riktigt fram till oss. Vi tänkte lite så här, ja. Det här blir ju någonting kul att berätta framöver i alla fall. Hur rädda vi blev av elektroniken. Precis när jag är på väg att somna så känns det som att jag fryser till is av ett ljud som jag hör från nedervåningen. Jag rycker till och jag märker att Ulrika också rycker till. Och vi liksom frågar, hör du ljudet? Jag bara, ja vi hörde ljudet. Och ljudet vi hörde lät som ett barn som grät. Det var jätteläskigt. Det lät typ som att jag verkligen ett hulkande barn som satt där nere och grät. Det höll inte i sig särskilt länge, men vi båda hörde det. Och sen tystnade det lika fort som det kom. Jag vet inte hur lång tid det tog innan jag somnade, men det tog ju naturligtvis en stund och vi hade ju pratat ganska länge om vad det var som kunde låta. Jag tänkte, det kan ju låta utifrån kanske. Eller, ja, jag vet inte vad. Vi försökte hitta på förklaringar på det här också naturligtvis. Men det kändes inte särskilt roligt inombords. jag väl hade somnat och sovit kanske en timme eller två, så vaknar jag upp och är otroligt törstig. Så där törstig så att det går liksom inte att ignorera. Jag känner att om jag inte går och dricker nu så kommer jag inte kunna sova alls. Och det är ju ganska dumt, för klockan var kanske vid 3-4 och det är ju många timmar här i sömn kvar på den natten. Jag ligger och funderar en liten stund om jag ska gå ner. Ska jag väcka Ulrika kanske och få sällskap? Men så fånig kan jag ju inte vara. Så jag tar helt enkelt och smyger upp och tänker gå ner till nedervåningen, till köket och hämta vatten. När jag kommer till trappen och tar första steget ner så känns det som om någon ger mig en rejäl knuff i ryggen och jag ramlar ner för trappen. Jag ramlar så illa så att jag faktiskt bryter en tå. Men jag är ju ganska envis av mig, så tejpade ihop den där tån liksom och ignorerade det där och liksom gick upp. Jag drack ingenting, det kom jag av mig, utan jag gick upp och la mig i sängen. Och ja, min tå värkte så mycket så att jag slutade tänka på det där med vätska. Vi pratade lite grann om det här, jag och Ulrika, sen vad som hade kunnat hänt. Och det är väl klart, man bara kan snubbla i natten när man kliver ner och ska dricka vatten. Det är väl inget konstigt med det. Men det jag aldrig riktigt kunde bli av med, det var den där känslan av att det inte kändes bra i det här huset. Så jag bodde där i 10 månader. Och efter det kände jag att det fick faktiskt vara nog. Så jag flyttade därifrån efter det. Kanske ska, ja, jag tänker så här, om det finns någon som har teorier om vad det var som hände oss egentligen.
Ja.
Jag skulle tycka det var jätteroligt att höra en riktigt bra förklaring på det här.
Och hur gör då våra kära lyssnare i sådana fall om de vill få tag på oss och lämna de förklaringarna, tänker du?
Jag tycker att man skriver till oss på något socialt media. Eller socialt medium, kanske.
Ragadish.
Man vet inte. Gå in på johanochida.se, för där finns det länkar till jättemånga olika härliga platser som ni kan prata med oss på.
Eller mejla oss på info@johanochida.se. Vi hoppas att ni, kära lyssnare, har haft lika mysigt som vi har haft.
Det var mysigt och läskigt och nu är jag jätterädd.
Det är skithärligt att vi båda berättar historier. Det här är nästan ett grepp som vi kanske ska ta till mer än en gång.
Jag fick lite mer smak faktiskt, även om det var fruktansvärt jobbigt faktiskt. Jag ska erkänna det var jättejobbigt att återberätta den här storyn. Och jag har fler, så vi får se vad som händer framöver.
Men då säger vi vink vink och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det så mysigt.